Igår kväll så började jag att läsa ifrån Galaterbrevet att om vi till det tredje kapitlet, 29 versen, att om vi tillhör Kristus så är vi Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Vi ska be tillsammans. Fader i himmelen, vi tackar dig för den här dagen som du gav oss. Tackar dig för den här stunden som är inne. Tackar dig för att sitta ner, Herre. Och vi ber om det där undret, Herre, att du låter din heliga ande och ditt eget ord bli levande för oss, Herre. Att det är som mat att äta, en dryck och dricka. Vi ber dig, Herre, om detta under, Herre, det som inte är självklart. Men vi ber dig att vi ska få mer än en intellektuell förståelse, mer än en vanlig kunskap, Herre. Vi ber dig verkligen att du uppenbarar det som är det fördolda. Jesu namn. Amen. Jag ska inte repetera det vi talade om igår kväll. Men jag ska fortsätta på det däremot. Det här med Abraham som kom att kallas för trons fader. Och enligt Bibeln så är det så här att har vi tagit emot Jesus så är vi Abrahams avkomlingar, arvingar, barn. Det är ingenting som vi kan välja eller välja bort. Det är inte så att man kan säga, jag vill bara vara kristen, jag vill inte höra till Abraham. Och ännu mindre vill jag höra till Abraham när jag hör att judarna också är med i samma gäng. Men du vet, du får antingen ta hela paketet eller ingenting. För den enda möjligheten att bli av med detta att jag är ett Abrahams barn, det är att säga nej till Kristus. Och det vill vi ju inte göra. Och därför säger Paulus det här. Om vi tillhör Kristus så är vi Abrahams avkomlingar. Och då gick vi tillbaka till igår kväll och ska fortsätta på det kapitlet i första Mosebokens 17 kapitel. Det är där vi lär känna vem denne man är, trons fader. Han var kommit till hög ålder när han började vandringen med Herren. Han var 75 år när Herren kommer till honom och kallar honom in i en helig tjänst. Och det som nu är, det är att idag, 2019 efter Kristus, så har vi tre stycken grupper i vår värld som bekänner sig till Abraham. Vi har tre stycken religioner som bekänner sig till Abraham. Så han kom ju att bli väldigt, väldigt betydelsefull. Och då är ju frågan, är det samma sak alltihopa? Kunde vi slå ihop de här tre religionerna och göra ett paket utav det? Så är ju mycket elände undanröjt. Och det är inte en tanke som är helt främmande i Sverige idag. Därför att i Sverige så inbjuds vi till någonting som kallas för interreligiösa gudstjänster. Och i de gudstjänsterna så ska det finnas representanter för de här tre grupperna. Och gärna två grupper till. Men vi lämnar det åt sidan. Men vi går till första Moseboken och där läste vi igår att Herren lovade Abraham, vi började i det 15 kapitlet, bara repeterade, att Herren säger att från dig Abraham så ska det komma ett stort folk. Och Abraham han insåg ju problematiken, han var 75 år, han hade inga barn. Och så kommer Gud med ett löfte. Abraham, du ska få en son. Och Abraham, han insåg det här går ju inte. Hans fru var inte mycket yngre än han själv. Hon hette Sarai. Med i på slutet. Och hon kände ju att det här går inte. Det här kommer inte att fungera. Och då kommer hon med en lösning som inte var omoralisk på den tiden, och det var att man hade en bihustru. Det hade gubbarna på den tiden. Jakob, han hade två stycken bihustru. Han hade två hustrur och så två bihustrur. Och av de fyra kvinnorna så blev det de här 12 stammarna, Israels 12 stammar. Så det var inte någon omoral. Men det var ett försök att hjälpa Gud att infria ett löfte. Och då blir det fel. Och så är det också i en församling idag. Att när en församling har fått ett tilltal, en profetisk hälsning. Och så går tiden och man känner, vad var det där för någonting? Varför händer det ingenting? Så blir vi lätt otåliga. Och så kanske ibland vill vi hjälpa Gud lite på traven. Det blir aldrig bra. Har Gud lovat någonting, då får han stå för det. Och han får se till att det inträffar det som Gud har lovat. Så att Abrahams första son, han hette Ismael. Av Ismael har det blivit 12 stycken folkgrupper. Och var de är någonstans idag, det vet nog ingen. Ibland har man sagt så här att det blev de arabiska folken. Men Ismael och hans 12 avkomlingar har ingenting att göra med araberna. Araberna, det är ett helt annat släkte. De kommer ner från Arabien. Abraham, han bodde i Israel. Och att araberna kallas för araber, det är precis därför samma sak som att vi svenskar, vi kallas för svenskar därför att vi bor i Sverige. Hade vi bott i Danmark hade vi inte kallats för svenskar. Och ni kallas för smålänningar. Och det är liksom ett uttryck för någonting. Så araberna, de kommer från Arabien. Det som idag kallas för Saudi-Arabien. Och de har ingenting med Abraham att göra. Men av Ismael blev det 12 stycken folkgrupper. Och vad de är idag, det vet vi nästan inte. De har liksom försvunnit ut i det stora folkhavet. Men när Herren kommer tillbaka till Abraham, då säger han så, då är vi i det 17 kapitlet. Och då läser jag så här. Ifrån den 15 versen i Jesu namn. Första Mosebok 17 med början på den 15 versen. Gud sa till Abraham, din hustru Sarai ska du inte längre kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Och det här är ju lite egendomligt på ett sätt, men det är liksom Guds underfundighet. Sarai, hon hette Sarai med ett i på slutet. Och bokstaven i, det är en bokstav som har en prick över sig. Inte sant? Och när vi ska uttrycka någonting som var väldigt, väldigt bra, så kan vi säga så här. Det var pricken över i-et. Har ni sagt det någon gång? När man är på en fin middag så får man en liten god kaka till kaffet efter. Så det var pricken över i-et. Då ska vi veta en sak, att i Bibeln så är det precis tvärtom. Bokstaven i, det är ett uttryck för att det är någonting som inte är bra. Framförallt när det kommer slutet av ett namn. Så Sarai, det bara talar om att hon var väldigt begränsad. Och därför säger Herren till Abraham, hon ska inte längre heta Sarai. Ta bort det där iet. Och så ska du istället kalla henne för Sara med H på slutet. Men det framkommer inte i våra svenska biblar tyvärr. Läser du en hebreisk bibel eller du träffar på en rabbin från någon av de judiska synagogorna och frågar dem, så får man förklara det här. Jag brukar när jag kör fast i, framförallt i gamla testamentet, har jag kontakt med han som är den andlige ledaren, Peter Borgenstein i Göteborg. Så det är han som har förklarat för mig det här, att det här med i, det är inget bra. Men det är inte heller bra när man inte tar med de bokstäver som står i grundtexten. H-et. För H-et, det är förkortningen på det viktiga gudsnamnet Javé. Och i samma kapitel, eller precis före, så har ju också Abraham fått byta namn. Han hette Abram. Men Herren säger, du ska inte längre heta Abraham, du ska heta Abraham. Och så lägger Herren till två bokstäver på det här gamla namnet. Och vi kan ju tycka det är ju bagateller. Men för Gud är det någonting mer. H-et är alltså förkortningen på Guds namnet Javé. Och A-et, det är förkortningen på Guds namnet Adonai. Och därmed kunde Herren säga, jag har knutit mig till det där folket. Mitt namn är i dem, säger Herren. Och när vi kommer fram till Jesaja och Jeremia och det judiska folket ber, så är det detta som man kan ta spjärn emot. De säger inte, Herre, vi tror att du är en stor Gud. Vi tror att du kan göra tecken under. Nej, de säger, Herre, vi är ju uppkallade efter ditt namn. Ditt namn är i oss. Det var tre platser som Gud han satte sitt namn till. Det var till Abraham, det var till Israel och så knöt han det till Jerusalem. Och bara inom parentes, jag har lärt mig nämligen Sivert att man får parenteser ibland. Det lärde jag mig av Emanuel Minos. Det var mycket parenteser när han predikade. Men det står så här att Herren har knutit sitt namn, han har fäst sitt namn vid Jerusalem. Och det där har vi ju funderat på, vad menar Herren med det? Jag har fäst mitt namn vid Jerusalem. Och det är inte förrän i våra dagar som man har upptäckt vad Herren förmodligen syftar på. Och det är en jude som upptäckte det. Han kom fram till, han har gett oss ett instrument som heter goggel, om jag använder det. Och på hans hemsida, eller på det som han har som jude, så har han en satellitbild ner över Jerusalem. Och då ser man att i bergen nordväst om Jerusalem så är det väldiga dalgångar som människor har sett i tusentals år. Men de är så stora så man har inte lagt märke till vad som står där. Men i bergen nordväst om Jerusalem så står Herrens namn Javé. Jag har fäst mitt namn vid Jerusalem. Jag har fäst mitt namn vid Abraham. Jag har fäst mitt namn vid Sara. Jag har fäst mitt namn vid Israel. Och därför säger Herren så här till Sara. Vi går tillbaka till det 17 kapitlet. Läser från den 18 versen. Abraham sa till Gud, låt bara Ismael få leva inför dig. Men Gud sa, nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Isak. Jag har upprättat mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också i fråga om Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom. Jag ska göra honom fruktsam och jag ska föröka honom mycket. Han ska bli fader till 12 hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. Vi stannar där. Om vi skulle fortsätta att läsa, då skulle vi finna det här att Ismael fick 12 stycken söner. Och av de sönerna så är det 12 stycken, ska vi inte säga, kanske folk, men folkgrupper. Men på något sätt så har de seglat ut i den stora familjen ut i världen. Men Herren säger, men förbundet, det jag ingick med Abraham, det ska jag sluta med Isak. Men jag ska välsigna Ismael. Och det här är en viktig påpekande, för jag tror så här, vänner. Du får ha vilken åsikt du vill om Israel. Men det är viktigt att vi gör som Herren själv. Att vi också välsignar det folk som kommer genom Ismael. Att inte vi liksom föraktar dem på något sätt, utan vi är med och stöder och hjälper dem. För Herren säger, jag ska välsigna det där folket Ismael, vilka de nu än är. Så, men i Israel så anser man att avkomlingar från Ismael är de som ställer till mycket problem. Det har blivit på det sättet. Och därför tycker jag det är hedervärt att de två organisationer som vi har i Sverige som är inriktade mot Israel, nämligen Israels vänner och Shalom över Israel, de är väldigt aktiva i att hjälpa det palestinska folket och hjälpa avkomlingar till Ismael. Jag satt och läste en lång artikel idag om hur Israels vänner stöder ett arbete där nere som är alldeles fokuserat på det här. Och det är viktigt, vänner, att vi inte faller i gropen och börjar tycka illa om eller tala illa om, utan vi ska vara med och välsigna även om de skulle förbanna oss. Vi ska vara med och samla glödande kol på deras huvuden, därför Gud gör det. Jesus, han har lidit döden även för detta folket. Men förbundet, säger Herren, förbundet, det ska jag upprätta med Isak. Nu ska vi gå framåt till, vi lämnar Moseboken för lite tag här. Vi har ju lite för kort tid för att se på allt, men vi ska se på något av det här. Vi ska gå fram till Nya testamentet och till Galaterbrevet. Det är i Galaterbrevet som Paulus, han plockar upp de här två halvbröderna, Ismael och Isak. Och då talar han inte om det som sker nere i Israel, utan då talar han om det som sker i Nybro. Ekumeniaförsamlingen, pingsförsamlingen, eller i ditt eget liv. Och då säger Paulus följande. Galaterbrevets fjärde kapitel. Och då står det så här, 22 versen. Det står skrivet att Abraham hade två söner. En med slavinnan och en med den fria hustrun. Slavinnan, det var ju Hagar. Den fria hustrun, det var Sara. Slavinnans son var född av en mänsklig vilja. Den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet i Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem, det är fritt. Det är vår moder. Det står skrivet, gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn, och jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Och så kommer det. Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Och som det var då att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Vi stannar där så länge. Vad är det Paulus säger? Ja, han talar inte om hur det är nere i Israel, utan han beskrev hur det var i Galatien på den tiden. Och han beskriver hur det är i Nybro idag. Eller i ditt eget liv. Och när vi läser Paulus undervisning om de här två halvbröderna, så lär vi oss fyra saker. Så är det också nu, skriver Paulus. Så därför är det lika aktuellt idag. Och det första vi lär oss, det är när Paulus säger så här. Ismael var född efter naturens ordning. Och det Paulus beskriver här, det är inte det som är ute i samhället, utan det är det som är i församlingen. Alltså Ismaels avkomlingar är inte ointresserade av religion. Vi har ju faktiskt en religion som är kopplad till det här folket, islam. Och vi får säga vad vi vill om islam, men de är förmodligen mer bedjare än de flesta frikyrkliga i Nybro. De är religiöst medvetna. De styrs av sin religion. Vi kan inte förneka det. Och det är detta som Paulus han talar om. Han talar inte om islam, för den kom ju till 650 efter Kristus. Men han talar om det religiösa som är fött på ett naturligt sätt. Alltså det som vi kan ha i våra församlingar och känna, det här det kan vi ha, det stöter ingen. Det blir inte för varmt. Det här är lite lagom. Det här gör att de kan våga komma in i kyrkan som inte skulle komma annars. Det blir religiöst naturligt. Vi sjunger ett par sånger, men vi sjunger inte ens en hel sång här. Jag sa att Sivert är bedrövligt. Men det förstår för er räkning. Jag tycker att Guds folk är ett sjungande folk, men det är min syn på det. Och jag bor ju inte i Nybro. Men alltså när det blir naturligt det hela, det får inte bli för mycket. Du kan läsa en liten dikt, kan kursera lite grann med någonting. Det är så Ismael uppträder. Det ska vara naturligt religiöst. Men Isak, säger Paulus, han var född i kraft av anden. Det är lite märkligt uttryck, men så står det. Han var född i kraft av anden. Och det talar om att också i den kristna församlingen i Nybro idag så finns det människor som inte går till kyrkan därför att de tycker att det är naturligt att jag ska gå till kyrkan, utan därför att de har kommit i beröring med någonting som är onaturligt, som är övernaturligt. Och det var ju det som Nikodemus han fick vara med om när han kommer till Jesus. Han tillhörde den här gruppen som var religiös på ett naturligt sätt. Han läste skrifterna. Han bad sina invanda böner. Han försökte leva efter dem. Och så kommer han till Jesus om natten. Och så ställer han en liten inställsam fråga i Johannes 3 kapitlet. Herre, det är ju ingen som kan göra sådana under som du. Men Jesus han klipper av samtalet och säger, Nikodemus, du måste födas av anden om du vill se Guds rike. Om du inte blir född av anden kommer du inte in i Guds rike. Och här är den här nya födelsen som egentligen inte kan förklaras. Men som är kännetecken på en levande kristen församling. Det är inte att vi är ekumenia-människor eller pingstvänner eller Svenska kyrkan. Utan vi har mött någonting, vet du, som har resulterat i en ny födelse. Och det som har hänt, det är att vi har mött en helig ande. När Paulus han kommer till en kristen församling i Efesos, förmodligen en baptistisk församling, kanske den första pingstförsamlingen i världen, jag vet inte, eller första ekumeniaförsamlingen. Men det står talat om dem att det var en kristen församling. De hade kommit till tro på Kristus och de var döpta. Så kommer Paulus dit. Vad är det första han frågar dem? När du kommer till en baptistisk församling, då ställer han frågan, hur är det bröder? Har ni tagit emot den heliga ande? För det är egentligen bara det som är viktigt, vänner. Det är inte att vi tror på vissa lärosatser, för det tillhör det naturliga. Men har vi tagit emot den heliga ande? Det var det som Jesus sa till Nikodemus. Nikodemus, du måste födas av anden om du överhuvudtaget ska förstå vad Guds rike är. Nu står du utanför och tittar in. Men om du ska komma in i Guds rike så måste du födas på nytt av Guds ande. Och frågan är, hur går det till? Ja, Jesus säger det Jag fick ett mejl idag som jag skulle försöka besvara ifrån någon broder någonstans i Sverige. Hur blir man frälst? Det är väl underbart att få sådana mejl. Hur tar man emot en helig ande? Hur vet jag att jag har en helig ande? Och så satt jag och läste i min bibel och så kom jag till, jag ska slå upp och läsa det, Lukas 11 kapitlet, så jag svarade honom med det här. Så här säger Jesus, den 13 versen. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Du vet, här behövs inga övningar. Här behövs inga religiösa färdigheter. Här behövs bara ett hjärta som öppnar sig och säger: Far i himlen, jag förstår inte hur det ska gå till, men jag vill ta emot den helige ande in i mitt liv. Då sker det en födelse. Det är någonting inom oss som föds. Och vi betraktar inte längre församlingen bara som en skara människor som pliktmässigt kanske går på en gudstjänst. Utan vi är en ny skapelse i Kristus Jesus. Så det är Isak som står för det här att få vara något nytt. Nu går vi tillbaka till Galaterbrevet. Och då säger Paulus för det andra: Ismael. Och nu tänker vi inte bara på Ismael, utan vi tänker på den här makten, den här kraften som vi får där att ha vissa religiösa värderingar. Då säger Paulus här: Ismael föder sina barn till slavar. Det är inte jag som säger det här. Det är Guds eget ord som säger det. Det är den helige ande som gav det här till Paulus. Ismael föder sina barn till slavar. Och då är det inte bara en religion vi talar om, utan vi talar om en makt, en andemakt som vill vara härskande i församlingen, som vill styra, ibland manipulera, ibland hota och ibland komma med moroten. Alltså vi har allesammans erfarenhet utav de här krafterna som vill vara verksamma i en kristen församling. Ismaels makten styr oss, eller vill göra oss till slavar. Vad säger han om Isak? Ja, så här står det. Vi läser bara innantill. Galaterbrevet 4:31 och kapitel 5:1. Bröder och systrar, vi är inte barn till slavinnan. Vi är barn till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt inte på nytt tvingas in under slavoket. Och jag vill bara säga det, vänner, att har du tagit emot Jesus så är du fri. Vill du ställa dig upp i kyrkan och tacka Herren, så är du fri att göra det. Får du en hälsning av Herren att bära fram, så är du fri att göra det. Inte sant? För åtskilliga år sedan så hade jag förmånen att få leda några resor ner till Tanzania. För att se på vad Gud gör i Tanzania. Och då var det en väldig väckelse inne bland masajerna. Ni vet, masajerna, det är de här som är ett halvt huvud högre än jag. Kvinnorna har väldiga halssmycken som ska lyfta upp huvudet ännu högre. Och är ett krigarfolk. Så ingen missionär har lyckats komma in bland masajerna. Men då gör Gud ett mirakel. Han tar en av de främsta muslimska mullorna i Tanzania och låter den här muslimske ledaren få vara med om ett möte som påminner om när Saulus blev frälst. Han slås ner till marken, han ser ett intensivt ljussken och han frågar: Vem är du, Herre? Och han får höra: Jag är Jesus, den som du förföljer. Samtidigt med det så sker ett likadant möte ute på Zanzibar. En av de främsta muslimska mullorna får ett sånt här gudsmöte som förvandlar honom. De här två bär evangeliet in till masajerna. Och så utbröt en väldig väckelse bland masajerna uppe i norra Tanzania. Och så fick vi vara med på en gudstjänst. En kyrka som inte var lika stor som den här. Och betydligt enklare. Det var några lerbänkar man hade gjort. Det var inga glas i fönstren. Men det var fullpackat med folk. Folk hängde i fönstren och tittade in. Folk stod. Överallt var det folk. Och vi i den här lilla gruppen som var nere, vi fick sitta längst fram. Och så fick vi se vad som hände. Och så började evangelisten att tala om Jesus. Om det nya livet. Om behovet att bli frälst. Född på nytt. Då är det en man på den här avdelningen som reser sig upp mitt i. Och börjar klappa i händerna. Vet du, och dansa så att evangelisten fick bli tyst. Och när han satte sig ner så fortsatte han att tala om Jesus. Då är det en dam på den här sidan som reser sig upp. Och den fick man inte tyst på. Du vet, hon började dansa runt. Hon tackade Herren för det som höll på att hända. Hon prisade Gud för väckelsen bland masajerna. Du vet, vi är fria till det där. Då är det inte frågan om att tysta ner och sätta ner. Nej, Isaks barn lever i fullständig frihet. Vi har inte ett enda lagbud som ligger på oss. Du är fri, min vän. Lagen fördömer, synden gör med. Men Jesus oss frälsar var och en. Så Isak är i biblisk bemärkelse ett uttryck för dem som bara går in i frihet och känner: nej, jag är inte under något slavok längre. Jag ställer inte upp på någon form av manipulation. Jag låter mig inte luras av någon falsk morot eller någonting annat. Jag styrs inte av ett dåligt samvete. Jag är fri. Och jag vill bara säga dig en sak. Det är roligare att städa kyrkan när man upplever friheten i Kristus än att städa kyrkan, för det är min vecka på städschemat. Förstår ni? Det är samma sak, men det är en väldig skillnad. Vi är fria, vet du. Vi är fria. Det där är Isak. Men då kommer vi till det tredje som kännetecknar de här två halvbröderna. Och det är Paulus som säger det. Han säger så här, 29 versen. Som det var då, alltså när Abraham levde, så är det också nu. Och så kommer det. Ismael förföljer, nej, så här säger han. Det som var fött efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden. Så är det också nu. Det här är lite märkligt, vänner. Det är faktiskt så. Men det naturligt religiösa har alltid förföljt det som är fött av Guds heliga ande. Så är det ute i världen idag. Vi lever i världshistoriens största martyrskap. Samtidigt som vi lever i världens största väckelse. Men aldrig någonsin har så många kristna fått ge sina liv, dödats, leda martyrdöden. Aldrig någonsin har så många kristna kyrkor ödelagts utav en makt som representerar förföljelse. Och då hjälper det inte att vi säger i Sverige, ja, men det är kanske samma Gud alltihopa. Så ser man inte på det i andra länder. Där man upplever liksom den här förföljelsen och den här svåra situationen. Men nu är det inte bara ute i världen. Så här är det också i Nybro. I varje församling. Du vet, när det börjar röra sig i andevärlden, då märker man snart var demonerna finns någonstans. Därför att det naturligt religiösa förföljer alltid det som är fött av Guds ande. Och som det var då, så är det nu. Därför så ska vi ha det lugnt och stilla, så ska vi se till att inte det rör sig om i andevärlden. Men när det rör sig om i andevärlden, då får man problem. Jag lärde det redan som ung förkunna av Frank Mangs. När jag läste hans böcker, han sa så här: vill du ha problem i församlingen, sa Frank, då är det två saker du ska tala om. Det ena är behovet utav pånyttfödelse och det andra är behovet utav helgelse. Då ska du snart se var demonerna sitter någonstans. Så är det. Det som är naturligt religiöst förföljer det som är fött utav anden. Så är det också nu.